when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say, oh, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.
John Denver, Leaving on a Jet Plane, önskad av Christer. Lördagens sista låtönskan. Tack för alla låtar, hörni. Det här gör ni bra. Sen efter midnatt, då gör vi det igen. Strax lämnar jag över P3 till P3 Historia, och i P4 så fortsätter jag med P4 Retro. Men först, nyheter från Ekot.
Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
God morgon. Dödssiffran stiger i Myanmar efter jordskalvet igår. Nästan 700 personer har omkommit och över 1600 har skadats enligt landets militärjunta.
Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. Dödstalet väntas fortsätta stiga eftersom många är svårt skadade eller saknas. Flera kraftverk skadades också, vilket orsakat omfattande strömavbrott. Under dagen kommer invånare i Yangon, landets största stad, att få ransonerad el. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Räddningsarbetare uppger att de kan höra mobiltelefoner ringa under betongen. Axel Kronholm, Bangkok.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen anser att kritiken från USA:s vicepresident J.D. Vance inte är rättvisande. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger till Danmarks radio att han tar kritiken allvarligt, men att amerikanerna själva inte heller har gjort de försvarsinvesteringar som behövs i Arktis. I Göteborg har en person förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Högsbo. Vi ska höra polisens vakthavande befäl Per Gottschalk.
På plats så hittar vi en person som är skadad. Det är utomhus i området Flatås i Göteborg. Vi har inlett en förundersökning gällande försök till mord och grovt vapenbrott. Och just nu så genomför vi en mängd utredningsåtgärder på platsen där, bland annat vittnesförhör och teknisk undersökning.
Per Gottschalk, vakthavande befäl vid polisen i Göteborg. Det finns inga uppgifter om hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Vädret idag blir det först halvklart till mulet, men sen minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Från mellan 8 och 10 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr, men i fjälltrakterna runt 0 grader. Det var Ekot med Angela Wiese Edelar.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. I used to feel
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Comes with the bad. The song's never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
Chinameca, Mexiko, 10 april 1919. Äntligen verkar tiden vara inne. För den lilla beridna gruppen som nu ska träda in genom portarna till den storslagna haciendan har väntan varit spänd. Det som ska avhandlas här är av mycket känslig natur. De har stridit för sin frihet och för sina rättigheter i åratal. Och nu, när kampen verkar förlorad, har de fått en viktig livlina kastare till sig. En general som vill lämna motståndarens armé och ställa sig på deras sida i kampen. Det kan förändra förutsättningarna för dem helt. Ge dem både lite andrum i striderna, men också helt nödvändiga tillskott av både vapen och ammunition. Så ges tecken från ingången om att de är välkomna in. 10 stycken utvalda män skänklar sina hästar och styr mot de signalerande soldaterna längre bort. I taktfast trav rider de in genom öppningen. I täten, frihetskämpen från söder. Den rätt trogne rebellen som strider för samhällets svaga. När han gör entré spelas en trefaldig salut på en trumpet. Men när tonerna klingar ut är det slut på hyllningarna. Istället höjer värdarna plötsligt sina gevär. Och den fälla som gillrats för Emiliano Zapata slår igen.
Det här är berättelsen om Emiliano Zapata, den mexikanska revolutionens odödliga hjälte. En tystlåten man som inte ledde med ord, utan med sina orubbliga ideal. Men hans kompromisslöshet gränsade stundtals till grymhet och hotade till slut också hans eget liv.
Det här är Petri Historia med Elina Pärdal.
Att den 39-årige Emiliano Zapata plötsligt stirrar rakt in i gevärens mynningar är säkert skrämmande, men inte så förvånande. För i 1910-talets revolutionära Mexiko är det våldet som regerar. I snart ett decennium har ett regelrätt och mycket blodigt inbördeskrig rasat här, och Emiliano har stått i de brutala händelsernas centrum i flera år. För han har vigt stora delar av sitt liv åt den kamp som den här jättekonflikten härstammar ur. Kampen om jorden. Allt landets fattiga bönder har förlorat till giriga, roffande händer ska de få tillbaka. Och mer därtill. I den frågan vägrar Zapata att vika sig en tum. Och han har kommit en bra bit på väg. Hans kompromisslösa sätt har väckt folkets beundran och lojalitet, men också skänkt honom lika många fiender som anhängare. Och han har flera gånger tvingat se allianser splittras och spelplanen hastigt kastas om. Och nu riskerar allt han slagits för att gå om intet. För i den stund som vapnen höjs är det inte bara Emiliano Zapata som är i fara, utan också de människor han strider för. Men hur hamnade Emiliano Zapata i den här kniviga situationen? Det ska vi bena ut i det här avsnittet. Och vi passar på att varna redan nu för att det här kommer bli en rätt stökig berättelse. Turerna kommer vara många och kasten tvära. För säg den revolution som följer en enkel rak linje. Så låt oss börja med att titta på var vi befinner oss och vilket Mexiko Emiliano Zapata är så fast besluten att förändra. Det är inget litet område det handlar om. Från Tijuana i norr ner till södra gränsen är det över 300 mil fågelvägen, nästan lika långt som från Stockholm till Kairo. När 1900-talet gör entré har det gått snart 80 år sedan Mexiko slog sig fritt från den spanska kolonialmakten, som haft landet i ett järngrepp i 300 år. Men den efterlängtade självständigheten följdes inte av varken harmoni eller rättvisa. Det fria Mexiko präglas av konflikter och i samhällssystemet skräpar de unkna rasistiska resterna från kolonialtiden fortfarande kvar. Längst ner på stegen finns den mexikanska ursprungsbefolkningen, fortfarande betraktad som andra klassens medborgare. Bekvämt vid makten och på de stora godsen, eller haciendorna, sitter främst spanjorer och deras ättlingar. Men många mexikanare har, precis som vår huvudperson, anor från båda sidorna. De dubbla rötterna kommer med nackdelar, men för Emiliano Zapatas del också med fördelar. Han pratar både spanska och nahuatl, alltså det språk som fanns här långt innan några vita män klev i land på mexikansk mark. Och trots att familjen Zapata inte är någon rik släkt har de råd att ge Emiliano en utbildning. Något som verkligen inte är alla hans gelikar förunnat. Och när den unga Emiliano så småningom vandrar ut i vuxenlivet försörjer han sig så gott han kan på lite av varje.
Han är ju lite av en entreprenör där. Klassas väl som någon slags medelklassbonde.
Det här är Magnus Lemke, statsvetare och docent i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.
Han köper ett antal mulor och så börjar han forsla olika jordbruksprodukter och även tegel och sådana saker till närliggande haciendor och så. Och så klarar han sig också genom att han odlar ju själv vattenmeloner och sådär, så han är ju bonde också. Och sen är han ju då skicklig med hästar, så han är ju en hästtränare.
Ja, Emiliano har osedvanligt god hand med hästar och knegar hos olika rikingar som behöver hjälp att föda upp och få ordning på sina pollar. Och så sysslar han med rodeo. Pengarna från hästeriet gör att han klarar sig rätt hyfsat. Kanske tackar han sin lyckliga stjärna för det. För runt omkring honom finns många som har det betydligt svårare. Klyftorna i det mexikanska samhället har vid 1900-talets början nämligen vuxit sig avgrundsdjupa. Och det på grund av en strid om något livsviktigt. Jorden och vem som kontrollerar den.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
No, baby,
På radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 2.
Den mark som går att bruka ägs av allt färre personer. Något som inte minst är tydligt i den del av landet som Emiliano kommer ifrån. Morelos. En liten delstat söder om den pulserande huvudstaden Mexico City. Här är de flesta bönder. Men man brukar inte främst sin egen mark, utan de där storgodsens, haciendornas, som ägs av den förmögna eliten.
Man jobbar för haciendan ett visst antal dagar och ofta i utbyte så får man arrendera en liten jordlott, och på den jordlotten så kan man liksom försörja sin egen familj. Men de här haciendorna är ju ofta som slutna samhällen. Liksom. Du har affärerna på haciendan, så det, liksom, ekonomin går inte utanför haciendan. Är du på haciendan så är det där du har ditt liv.
Det är framförallt sockerrör som växer på haciendornas fält. Men kring sekelskiftet har den utländska konkurrensen börjat öka. Och för att hänga med har de mexikanska godsherrarna expanderat sin verksamhet allt mer. De kommunala jordlotter som tidigare fått brukas av alla sväljs av de växande haciendorna. Systemet är framgångsrikt för de redan rika, men förödande för vanligt folk. För snart ägs nästan all mexikansk jord av en stenrik liten härskarklass som försörjs av jordlösa och urfattiga bönder. De som sliter ut sina kroppar på haciendans mark får nämligen inte någon direkt lön för sitt arbete och hamnar lätt i skuld hos godsherrarna. Skulder som är nästintill omöjliga att betala av.
Om du som haciendarbetare ska ordna en fest eller det giftermål eller så, så tar man ju lån av haciendaägarna. Och så. Det skrivs ner i skuldboken. Det är liksom inga pengar som förstas runt. Det är en skuldbok. Och så länge du står i skuld så kan du inte lämna haciendan. Och den där skulden går aldrig att betala. Och i vissa situationer, jag vet inte om så var fallet i Morelos, men i vissa situationer i Latinamerika så går ju skulderna i arv. Så till och med barnen föds upp i en skuldsituation och kan inte lämna haciendan. Så därav så är det vissa som säger att det här var liksom semislaveri, livegenskap egentligen.
Haciendasystemet är en brutal struktur som Emiliano Zapata har sett breda ut sig ända sedan han var liten. För hans familj är en av dem som sett sin jord slukas av de svällande godsen.
Det är en slags legend, citatet om att pappan brister ut i gråt när haciendaägaren stängslar för hans fruktträdgård. Och så pappan säger, hur ska vi nu överleva? Och haciendaägaren säger, det är inte mitt problem, det är ert problem. Och då när pappan gråter så säger Zapata, Emiliano, den 9-årige pojken, till sin far att när jag blir stor, då ska jag ta tillbaks jorden från haciendorna.
Om just den här anekdoten är helt sanningsenlig är svårt att veta säkert. Kanske är det precis det, en legend. Men lille Emiliano kommer hålla sitt löfte. För en sak är tydlig. Ingen behöver berätta för Emiliano Zapata om det mexikanska klassamhället. Han har sett det, växt upp i det och han hatar det. Men haciendasystemet har stöd från högsta ort. För på godsägarnas planhalva står Mexikos styrande politiker. Och framförallt landets hårdföra president Porfirio Díaz.
Han kommer till presidentmakten 1876. Han tillåter ju ingen opposition egentligen. Och på landsbygden, hans jordreformer som gör att många bönder förlorar sin mark, det skapar ju upprorskänslor på landsbygden. Men då har han ju sin rurala polisstyrka, Los Rurales, som ser till att hålla ordning här med repressiva medel.
Ja, haciendaägarna är trygga med att den diktatoriskt lagda presidenten håller dem om ryggen. Och så länge han gör det kan han räkna med deras stöd. Det är ett ömsesidigt beroende som har fungerat väl i årtionden. Men i takt med att haciendorna växer stiger folkets missnöje. Och när president Díaz väl inser vilken vrede som bubblar under ytan kommer det redan vara för sent. I Zapatas hemstad Morelos har flera byar redan ätits upp av de enorma godsen. Och många bönder har förlorat allt de någonsin ägt. Men de tiger inte still inför orättvisorna, utan organiserar sig. Runt om i byarna finns en snabbt växande politisk rörelse som tar upp kampen mot presidentens allierade, de lokalpolitiker som går godsägarnas ärenden. I den här motståndsrörelsen går Emiliano med ett glödande engagemang. Och han är en person folk lägger märke till. När han kommit upp i 20-årsåldern är han en stilig ung man med intensiva mörka ögon och en maffig men mycket välansad mustasch. På huvudet vilar en bredbrättad sombrero och den smärta kroppen är för det mesta draperad i en stilig tredelad kostym. Men det slående utseendet står i bjärt kontrast mot Emilianos lite mer nedtonade personlighet.
Han har blivit porträtterad som en ganska lågmäld, tyst. Låt en person, det kan ju vara svårt att tänka sig när man tänker som ledaren för en revolution och så. Han gillade lugna livet i byn, de här rodeoserna där han är skicklig som sagt. Det är tjurridning och hästkapplöpning och sådär. Och så är ju såklart jorden det viktiga för honom. Och sen är han ju flytande i Nahuatl, så folket tar ju till sig honom. Det är liksom det är deras son. Så det är ingen diskussion om att han är ingen främling för dem. Han är deras man.
Den blygsamma Emiliano Zapata har än så länge inga tankar på att gå i främsta ledet för någon folkrörelse. Men där kommer han att hamna, vare sig han vill eller inte. För motståndet i Morelos växer sig större och starkare för varje dag som går. Och allt fler ansluter sig till rörelsen. Snart kommer den högljutt ropa efter någon som kan iklä sig rollen som ledare. Och då kommer vår lågmälda huvudperson få finna sig i att kliva in i strålkastarljuset. År 1908 närmar sig Emiliano Zapata 30-årsstrecket. Lika många år har president Díaz suttit vid makten. Det är på tok för länge, tycker Zapata och många andra. Och överraskande nog verkar det som att presidenten själv håller med. Oh, it's healing, bang, bang, bang. I can hear your cannons call. You've been aiming.
your hungry hammer is falling. Cross my borders and kill the calm. Bear your fangs and burn my wings. I hear bullets.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Takes one call and that undoes the dark.
P3.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 3.
Slottet Chapultepec, Mexico City, 1908. De vandrar tillsammans längs den marmortäckta terrassen, och nedanför de grönskande kullarna under dem breder huvudstaden ut sig all sin prakt. Men den amerikanska journalisten från Pearson's Magazine har inte tid att njuta av det vackra sceneriet. Han är fullt upptagen med att anteckna så pennan glöder. Han trodde att han var här för att göra ett simpelt reportage med tydligt syfte att lyfta fram Mexikos eminente president. Men den åldrade ledaren framför honom presenterar istället den ena häpnadsväckande nyheten efter den andra. Han har flera gånger försökt lämna sitt ämbete, men hela tiden har plikten och nationens behov gjort något sånt omöjligt. Jag har väntat på dagen då det mexikanska folket skulle vara redo att välja sin egen ledare, redo att välja sin egen regering. Porfirio Díaz stannar upp och betraktar den magnifika utsikten. Några sekunders tystnad följer, och det är som att luften vibrerar i andlös väntan på nästa ord. Med allvarlig min och blank blick konstaterar han sen: jag tror att den dagen har kommit.
Tanken var nog aldrig att artikeln skulle nå den mexikanska allmänheten. Intervjun med den amerikanska journalisten var nog snarare ett led i en PR-strategi. Tänkt att måla upp presidenten som en följsam och reformvänlig ledare i utländska ögon. Men när en stor mexikansk dagstidning publicerar den översatta intervjun är det som att demokratins dammluckor ställs på vid gavel. Och när det väl sker är de omöjliga att stänga. Nu har alla fått nys om Díaz ord om att kliva av och utlysa fria val. Det är efterlängtade förändringar som får förväntningarna att stiga, inte minst hos vår huvudperson och invånarna i Morelos. Där har presidentens prat om folkligt inflytande fått rejält fäste. Men deras förhoppningar grusas snabbt. För trots alla vackra ord ska det visa sig att Díaz inte alls är beredd att ställa sig vid sidlinjen. När det blir dags för presidentval 2 år senare sitter Díaz kvar på sin post när alla röster är räknade. En jordskredsseger, menar presidenten och hans läger. Valfusk, utpressning av motkandidater och allmänt räv- och rackarspel, menar ungefär alla andra. De protestvindar som fläktat ett tag blåser nu upp till en riktig storm. Och för Emiliano Zapata är måttet rågat. Han blir allt mer säker på att det bara finns ett sätt att störta inte bara presidenten utan hela det rådande systemet. Genom revolution, väpnad om så krävs. En åsikt han inte är ensam om. Emiliano Zapata befinner sig mitt i den kokande kittel som är södra Mexiko. Men temperaturen stiger också i norr. Därifrån kommer den kandidat som utmanade presidenten i valet, Francisco Madero. Han är en stenrik affärsman som länge haft ett ont öga till den sittande presidenten. Och Madero har faktiskt redan utropat revolution. Zapata sluter upp bakom honom. Men med vissa reservationer. Är verkligen Madero, en av landets rikaste personer, rätt man att ta strid för Mexikos fattiga bönder? Och är han villig att gå med på Zapatas allra viktigaste punkt? Att ge tillbaka den jord folket förlorat.
Zapatas kamp handlar om överlevnad. Utan jord så kommer inte hela den här lokala kulturen och hans egen hemort, de kommer inte att överleva. Jorden är centralt för hela kulturen, hela livsformen är nere. Och det vet Zapata. Och den här haciendornas utbredning gör ju att det är en strid på kniven för att överleva här. Så det tror jag, där det kommer till det. Och sen har vi den här urbefolkningens syn på jorden, att det, jorden har inte bara, det är inte bara en privat egendom, det är inte bara ett produktionsmedel, jorden har en social funktion, den binder ihop folk, den skapar en identitet, den har ett spirituellt väsen.
Trots sin tvekan bestämmer sig Zapata, och nu är tiden för verbala protester över och tiden för väpnad handling här. Rörelsen i Morelos har vuxit explosionsartat. Det som från början bara rörde sig om några hundra motståndsmän har nu blivit flera tusen. Och Zapata är redo att leda dem ut i strid i Maderos och revolutionens namn mot den sittande presidenten. Att Emiliano sitter stadigt på hästryggen vet vi sedan innan. Men nu när det rustas för strid märks det också att Zapata har mer i sin militära verktygslåda. Han är en skärpt strateg och en karismatisk ledare som får soldaterna med sig. Men det är ingen traditionell armé han leder och långt ifrån något elitförband. De som ska börja kallas zapatister är snarare en brokig skara bönder som plockar upp de vapen de har till hands och pendlar mellan slagfältet och arbetet på det vanliga fältet. Men de är effektiva och uppenbart skickliga. När de dundrar iväg lyckas zapatisterna erövra flera städer innan man kommer fram till målet för den här kampanjen. Staden Cuautla, som är ett viktigt fäste för presidentens federala styrkor. Och där väntar en lång och blodig strid av ett slag som Zapata och hans män inte är vana vid.
Det här är en befäst fiende som sitter med artilleri inne i staden och sådär. Och zapatisterna är ju vana vid kavalleriattacker, snabba överraskande attacker, och det gick inte mot den här fienden. Det blir ett blodigt slag som håller på, jag vet inte, 6-7 dagar. Till slut så vinner zapatisterna, men till ett högt pris. You call my phone last night, asking if I'm alright. Yeah, I pick apart the things you say, like it's gonna hurt a little less, babe. I know what you're about. You come and take what you want, and then you just stand there looking like some kind of stranger. And
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 4.
Runt den sittande presidenten dras snaran åt från både nord och syd. Och snart tvingas han inse att hans långa tid vid makten är över. Bara 2 dagar efter slaget vid Cuautla lämnar Diaz sin post och går i exil. Och där, i Frankrike, på bekvämt avstånd från striderna, konstaterar han att Madero med revolutionen släppt lös en tiger. Låt se om han kan kontrollera den. Och det ligger något i den borttvingande presidentens olycksbådande rader. För innan det här avsnittet är över kommer det bildliga vilddjuret ha slukat nästan alla inblandade. På hösten år 1911 väljs Madero till ny president. Men revolutionen är långt ifrån över. Och snart visade sig att Zapata hade visst fog för den skepsis han kände i revoltens början. För allt Maderos prat om landreformer visar sig bara vara tomma ord.
Det skulle visa sig att Madero är inte den som Zapata trodde att han var. Och det slutar med att han säger att Madero är en förrädare. Och det finns något känt citat från Zapata då Zapata säger att jag kan acceptera mördare och rånare. Det beror helt på omständigheterna att man måste titta på. Men en förrädare, aldrig någonsin att jag accepterar. Och Madero är i hans ögon en förrädare som aldrig kommer att genomföra jordreformen.
Besviken på sin tidigare allierade drar sig Zapata tillbaka och tar sin tillflykt upp i bergen för att få lite andrum. Men här tänker han inte sitta och sura. Istället fattar han ett nytt vapen, pennan, och angriper sin motståndare från en ny front. Den är inte speciellt lång, bara några sidor. Den nätta pamflett som den nu 32-åriga Emiliano Zapata är med och författar. Eftersom den proklameras i byn Ayala får den kort och gott namnet Ayala-planen. Och majoriteten av dess 15 punkter handlar ärligt talat mest om att ta heder och ära av svikaren Madero. Men mellan personpåhoppen framträder också ett radikalt politiskt program med tydliga krav.
Den börjar ju med en stor attack mot Francisco Madero. Men sen kommer de till också i planen vad de vill göra med jorden. Och det är ju ett avskaffande av skolgodsen i princip. I alla fall en återdistribuering av den vatten, den jord, det timmer som Porfirio Diaz-regimen har tagit från bönderna. Det ska ges tillbaka. Och det ska ges tillbaka i form av ejidos, vilket är det mexikanska kollektiva urbefolkningens sätt att äga jorden, det här ejido-systemet. Och de kräver också viss... om de godsherrar som vägrar gå med på Ayala-planen, deras egendomar ska nationaliseras och delas ut till bönderna och sådär. Så det, ja, det är en radikal plan utifrån en återdistribuering av jorden.
Det här är omstörtande idéer som, om man frågar Zapata, inte är förhandlingsbara. Men den som ställer ett sånt ultimatum måste vara beredd på att slåss med livet som insats. Och det är både Zapata och hans anhängare. Snart bryter nya strider ut mellan Zapatas män och den nytillträdda president Madero, som sätter hårt mot hårt. Än en gång viner kulorna och i Zapatas älskade Morelos växer högarna av dödade zapatister och civila. Men brutaliteten eldar förstås också på motståndet. Ju hårdare regimen slår, desto fler sluter upp i de revolutionära leden för att försöka slå tillbaka. Och inte bara männen. Nej, i den mexikanska revolutionen tar även kvinnorna plats i främsta ledet.
Det är ju en hel del kvinnor då, soldaderas. Och de har ju understödjande, ofta roller, sjukvård, matlagning och sådär. De kan även vara älskarinnor åt militärerna. Men det finns också de kanske som är mest omtalade då. Det är de som verkligen går i militärtjänst och även gör karriär inom militären. Och kan syssla med spioneri, med smuggling, med kurirverksamhet och även vara med i strider, vissa av dem.
Men kvinnliga soldater är inte de enda damer Zapata har omkring sig. Den ståtliga revolutionären är nämligen en riktig kvinnokar. Och barn blir det också. En hel del faktiskt. Löst räknat 16 stycken med 9 olika kvinnor.
De flesta av de här är ju då älskarinnor, om man säger så. Vissa av de där älskarinnorna har han ju längre stabila förhållanden med. Det är lite olika budskap. Vissa säger att han var gift flera gånger, men jag tror min tolkning är att han var bara gift en gång. Och det var med Josefa Espejo, som kom från Anenecuilco och som var jämnårig med Zapata. Så man kan ju anta att de har känt varandra hela livet. Så henne gifter han sig med och får 2 barn. Och hon är ju en av de här, klassas ju då som en av de här soldaderas. Och hon får ju ofta fly upp i bergen med sina 2 barn här.
Att Emiliano Zapata gärna rullar runt i sänghalmen är hans många barn ett tydligt bevis på. Men kanske gör han det inte bara med kvinnor, utan även med män. Det finns i alla fall de, både då och idag, som påstår att de har belägg för att Zapata var bisexuell. Men exakt hur det ligger till med den saken vet förmodligen bara han själv.
P3, Sveriges Radio.
God morgon. I Myanmar säger militärjuntan nu på morgonen att över 1000 personer har omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och att över 2300 har skadats.
Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. I Mandalay och kringliggande städer är förödelsen stor med rasade bostadshus, kloster, moskéer och sjukhus. Dödstalet väntas fortsätta stiga eftersom många är svårt skadade eller saknas i rasmassorna. Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Flera kraftverk skadades också, vilket orsakat omfattande strömavbrott. Under dagen kommer invånare i Yangon, landets största stad, att få ransonerad el. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Räddningsarbetare uppger att de kan höra mobiltelefoner ringa under betongen. Axel Kronholm, Bangkok.
Och Sydkorea lovar nu att hjälpa Myanmar med motsvarande 20 miljoner kronor efter jordbävningen igår. Pengarna ska ses som ett första stöd till humanitär hjälp och ska ges till internationella organisationer. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Göteborg har en person hittats med skottskador i stadsdelen Högsbo. Polisen säger till Ekot att larmet kom vid 12:30 tiden i natt och att personen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen rubricerar skjutningen som försök till mord och grovt vapenbrott. Hundratusentals privatanställda har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och de saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Om de dör i förtid så riskerar deras barn att gå miste om flera miljoner kronor. Bland privatanställda tjänstemän är det över 6 av 10 som inte gjort något aktivt val. Och bland privatanställda arbetare är det 7 av 10. Vädret idag blir det först halvklart till mulet, men under dagen så minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Temperatur från mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr, men i fjälltrakterna runt 0 grader. Ekot klockan 7 med Angela Wiesedela.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, 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 there. Pull me by the ankles to the edge of the bed, and take me like you.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
To you.